Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
VM Headlines onsdag och vi har ett finallag klart. Argentina och Kroatien får spela bronsmatch och ikväll väntar ju Frankrike Marocko. Och det var väl ändå Messis show, eller hur upplevde du det?
Ja, verkligen. Och vi kan ju ta det sen, men vilka rubriker det är då om Messi. Det mesta har vi ju, man har hört tidigare mycket, men det är ändå slående vilket intryck han gjorde igår. Och hur var det för dig som var där?
Ja, vi var ju på Lusail-stadion och det är ju alltid häftigt med Argentinas supportrar här under det här VM:et. Det är som att klacken bara sväller ut och på något sätt, jag fattar inte riktigt hur de kommer åt biljetter, men det är alltid massa argentinare i en del. Jag sitter i någon slags mellanpressläktare, för pressläktaren är mest till för skrivande journalister och kommentatorer. Vi som är blir klassade som tv, för jag skriver en krönika. Vi har inga skrivplatser utan vi flyttas ut till publiken och då blir det alltid mixat mycket argentinska. Och det var ju också en inramning som var värdig en VM-semifinal. Vi har ju ändå, eller jag har ju beskrivit här om det inte alltid varit fullt på läktaren när matchen har dratt igång. Igår var det ändå bra, även för jag undrar om det var 89 000 som FIFA påstår, men det kan vi lämna därhän. Däremot störde mig att FIFA, och detta är mer FIFAs fel och det är ju fotbollen som går i denna riktningen, det jag har tagit upp i början av VM med NHL-fieringen, att man inte litar på publiken. Det vill säga att det är musik på konstant och direkt på slutsignal lägger man i princip på musik, så att man litar liksom inte på supportarna, vilket är lite sorgligt. Men vi skippar det och går direkt till Lionel Messi show, och vi kan väl lyssna på hur det var inför tredje målet där han ju kanske drog ner priset på Gabriel en del med sitt snurrande.
Ja, precis. Och den som kommenterar, det som också gör det lite kul, är Victor Hugo Morales. Det var ju han som gjorde det här klassiska referatet på Maradonas solomål i VM 1986. Och nu satt han, gammal som han är, vid mikrofonen och kommenterade Messis aktion till 3-0-målet.
Va a jugar la Molina, arriba Messi, que no se da vuelta todavía, el pase no tiene que ser para él, opinará Messi, ahora sí, ahora se separó del marcador y se ofrece también para recibir la pelota, va más allá el saque con las manos, para Julián que la deja para Messi y arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi, ahí está jugando la mague, extraordinario Messi, escapa hasta la línea, toma y acero Julián, gol, gol. Maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte.
Ja, Victor Hugo Morales var det som kommenterade där också. Anledningen att det är roligt att lyssna på honom och är också att, och som det är med många ska säga, latinska kommentatorer, ofta de broderar vackert med orden. Här var det ju om att en aktion som visar fotbollens skönhet, och sen så hör ni kanske länge lever fotbollen, länge lever Messi, och sen sa han något om underbara Argentina som är fotbollskonstens tjänare, och pratar om Messi som fotbollens eviga Aladdin som fick Guardiola att dansa. Ganska storslaget.
Ja, det är, på något sätt gillar man ju det lite målandet, även om man är lite ovan vid det i vanlig kommentering. Eller den kommentering jag har som tradition, så är det ju inte så vanligt med den typen av målad. Men det är alltid kul att få inblick i hur det låter, och spännande just med Maradona 86-mål, eftersom den här turneringen artar sig lite som Maradonas 86, att det är Messi som bär dem från straffen. Man kan ju diskutera vad det rätt straff eller inte. Vad var din känsla när Alvarez sprang ihop med Livakovic?
Ja, den är ju ganska hårt dömd, inte felaktig kanske, men man märkte ju på kroaterna att de är väldigt upprörda över detta, även när man ser tidningarna idag. Jag läste ju väldigt starka kommentarer från Luka Modric just om domaren Daniel Orsato, som sa då att, som säger då i argentinsk TV, som kroatiska tidningar citerar, att Orsato är en av de värsta domarna som han vet. Och så han, jag pratar inte bara om idag, han har dömt mig förut. Jag har inget gott minne av honom. Han är en katastrof, säger Orsato. Som i Gazzetta dello Sport för övrigt får utmärkta 8 av 10 betyg.
Jag är inte så glasklar. Jag tycker ändå, även för att han får ett avslut, så är det klart att han blir påverkad. Jag vet inte. Ja, det är svårt, och det är klart att efter den straffen så måste man ju beundra, apropå Harry Kane, som väl också ville sätta en sån straff högt upp, som sköt över Messi, som sätter den högt upp, även fall straffhjälten för Kroatien går åt rätt håll, så är han ju chanslös på den. Och sen hade ju Alvarez lite tur på sitt jättelånga löpningsmål med, i två motlägg får med sig bollen. Det är väl på något sätt lite typiskt, och sen så får de krönade med det 3-0-målet. Och man blev ju lite nyfiken kring Piers Morgan, Cristiano Ronaldos förkämpe framför alla andra. Han har ju gärna hackat på Messi. Vad var hans reaktion?
Ja, Piers Morgan, det är ju så kul just därför att det var så många som har ju prisat nu Messi, och många som kommenterar i sociala medier, kända profiler, Gary Lineker, Jimmy Carragher, om att han är världens bästa genom tiden, att nu går det liksom inte att diskutera. Var vi Piers Morgan, som ju alltid ska vara lite motvalls, skriver på Twitter: jag tycker att Cristiano Ronaldo är den bästa någonsin, Maradona 2, Messi 3, och sen parentes kanske 4 egentligen efter Ronaldo. Så att det är Piers Morgans syn på saker och ting. Han har lite annan syn än många.
Han gillar att backa upp Cristiano Ronaldo framförallt. Är det något annat som sticker ut från rubriker och firande?
Det är ju, från rubrikerna är det ju det du var inne på, med alla de här jämförelserna med Maradona, som framförallt är framträdande i spansk, italiensk och argentinsk press. Då, där det i Gazzetta dello Sports största rubrik idag är Mara Messi. Han har aldrig varit mer maradonsk eller messiansk, skriver tidningen. Ja, det här dyker upp överallt där nere. Sen så var det ju också lite intressant att se Otamendi, som la ut ett klipp med hur de sjunger och firar in i Argentinas omklädningsrum. Kan bara höra slutet av en sång här. Soy argentino y de ese punto de marinano prolido. Ja, det är en ganska välkänd supportersång som de använder där. Där man, förutom att då hylla det egna, också hånar Brasilien ganska mycket. Och det ni hörde där, det var jävla engelsmän, jag glömmer inte Falklandsöarna. Det sitter kvar i Argentinas minne.
Det är fascinerande det här som ämnar, vi pratade under gårdagen om kroaterna som sjöng en låt med anstrykning till kriget. Jag inser att de krigen skiljer sig åt. Men det är ändå fascinerande att man hela tiden hamnar här i den här liksom retoriken, där man liksom, fotboll blir något mer än bara fotboll. Vilket ju ofta vill ju fotbollsspelare att det ska vara, inte ha någonting med politik att göra. Sen är de själva där och eldar på, eller hur?
Ja, men så är det precis när det dyker upp i det här. Och det är ju saker som sitter djupt rotade i folksjälen. Det är saker som sträcker sig långt utanför idrottens värld. Och spelare och fotbollen går inte fri från den. Vilket det här är ett exempel på, även om det inte man inte ska ta det så allvarligt just det de kanske sjunger här.
Nej, det fattar jag också.
Men, och precis som du var inne på, det är ju en annan sak med Balkan som jag är färskare och på ett helt annat plan. Men det finns hela tiden de här underliggande tongångarna. Det märks ju inte minst i internationell fotboll då.
Om vi hoppar till kroaterna mer, är det någon mer än Modric som säger någonting? Jag såg att många reportrar var besvikna som stod i den mixade zonen, att det knappt kom några spelare från något av lagen egentligen, och att de hade svårt att ens få några kommentarer. Vad är det, något som har dykt upp kring kroaterna?
Jag kollade bara i kroatiska medier, där står inte så mycket, och även i argentinska, utan det är ganska, jag menar, framförallt argentinska fångar ju upp beröm för Messi från kroater då, men, och i de kroatiska tidningarna är det ju mest kring, ja, rubrikerna på första sidan. Jag har ett par stycken, är ju sådana här upp med hakan, nu kan vi spela hem bronset, och upp med hakan, ni hjältar. Det var rubriker på två första sidor idag. Och sen så är det mycket kommentar kring, som sagt, domaren. Men i övrigt inte så mycket om andra efterspel vad jag har sett.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kan man ju titta fram mot kvällens semifinal. Frankrike-Marocko ska ju spelas på Al Bayt-stadion. Igår var det ju finalarenan Lusail, där man ändå får säga att planen inte ser topp ut. De har ju matchat väldigt hårt på den. Och Al Bayt är ju invigningsarenan där Qatar spelar sin öppningsmatch och också flitigt använt. Bra tryck på publiken, åtminstone marockanska supportrar. Det var kaos när de släppte de sista biljetterna igår. Sen ska ju Marokkos fotbollsbund tillsammans med Qatar och FIFA ha grävt fram biljetter. Det talas till och med om att det ska delas ut gratis biljetter via Marokkos ambassad i Qatar idag under dagen. Vi får väl se, det har ju varit, som vi pratade om igår, en luftbro av supportrar som har kommit med Royal Maroc Air. Så att vi får väl se, helt klart är att det blir Marokko som dominerar på läktaren.
Ja, de uppskattningar jag har sett i marokkanska och franska medier gällande att det blir mellan 40 000 och 50 000 marokkaner på läktaren och en tiondel, ungefär mellan 4 000 och 5 000 fransmän. Och ja, arenan tar väl, var det 68 officiellt?
Ja, 60 från början, sen efter två dagar in i VM så höjde man till 67 000 eller 68 000.
Ja.
Så det är ju uppemot den. Så att nej, det kommer ju bli bra drag.
Det kommer ju bli en ofantlig visselorkan varje gång en fransk spelare rör bollen, kommer det ju vara. De gillar ju att vissla marokkanerna, och det kommer de märkas ikväll.
Det var ju pressträffar igår och framförallt var det väl så att Walid Regragui, förbundskaptenen för Marocko, som är ju född och uppvuxen i Frankrike och fått spelat i Frankrike under många år. Han höll en stark presskonferens. Jag tycker vi lyssnar lite på honom, så får du översätta som är lite bättre på franska än vad jag är.
Je le répète pour ceux qui pensent on n'est pas fatigué. Demain on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, algériens, tunisiens, égyptiens, libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il faut pas la gâcher. Moi c'est surtout ça que je me rends compte. J'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde.
Ja, Regragui var det som då tog till ord. Han var ju väldigt tydlig med sina budskap när det gäller mycket. I här så sa han det, jag repeterar, vi är inte trötta. Imorgon ska vi springa för Marocko, Afrika, för våra grannländer, för alla som drömt om Afrika i final. Det här är en möjlighet, den får vi inte missa. Vi ska inte vänta 50 år på nästa chans. Vi har möjligheten imorgon att nå VM-final. Var budskapet då från Regragui på presskonferensen igår, där han ju då också hånar väl de som tycker att som hyllar bollinnehav, och han gick även åt europeiska journalister, hörde jag, om att han som tycker att afrikanska nationer mer är ett exotiskt inslag liksom, så här, som inte riktigt respekterar dem som han tyckte. Men han var väldigt skarp i sina budskap, togs väldigt väl emot förstås av marockanska fans.
Ja, och det kan man ju tänka sig. Han pratar ju också om det här att han kom liksom... Att de inte är nöjda. Han trycker otroligt mycket på det, och att de går för att vinna VM när de har kommit så här långt, så ska de liksom klara det där. Och ja, det är, han är ju en fascinerande person på det sättet, som vågar lite sticka ut på något sätt. Och han pratar om det här, han har ju dubbelt medborgarskap, och han pratar även om det så att säga, men han håller inte igen, och vilket är häftigt. Och han har ju åstadkommit otroligt mycket på väldigt kort tid, Regragui, så att vi får väl se. Det var de får hoppas ju få tillbaka åtminstone några av de skadade spelarna, vad jag har förstått av rapporterna, även fall han inte vill avslöja fullt ut. Har du sett?
Nej, han var ju ganska, han sa väl något sånt där att alla spelare är in och alla spelare är ut eller någonting igår om det hela, just för att han ville inte säga någonting. Men jag läste i Le Matin, en franskspråkig marockansk tidning, att Masraoui väntas spela i alla fall. Han tillhörde väl en av 3-4 spelare som är frågetecken på grund av skador. De har ju som sagt haft det tungt med skadorna där.
Och vi har ju även haft i Frankrike som är lite pressade av, det är lite oklart kring sjukdomar. Det är ju ett par spelare som inte varit med, bland annat Upamecano och Rabiot var inte med och tränade under gårdagen och är ju osäkra på grund av sjukdom helt enkelt.
De, enligt franska tidningar, så är de ju förkylda på grund av AC:n där nere, hävdas det då. Och de kommer att testas på morgonen här och sen avgöra om de kan spela. L'Équipe har ju både Upamecano och Rabiot i sina förmodade startelver, och kan de inte spela så blir det Ibrahim Konaté som tar Upamecanos plats och Youssoufa Fofana som tar Rabiots plats.
Ja, och det är ju en del människor som skapar rubriker, bland annat Hervé Renard som ju tränar Saudiarabien och förlängt sitt kontrakt med Saudiarabien, vad jag förstår. Han håller på Marocko, vilket är lite omdiskuterat.
Ja, han gick ut ganska tydligt igår och det här har ju uppskattats förstås av marokkaner och av fransmän med marokkanska rötter, för att han går ut och säger då att han är född i Frankrike, han har franskt pass och ändå så håller han på Marocko för att han känner att han blev så älskad när han var förbundskapten i Marocko och att det har satt så djupa avtryck i honom. Och det är väl ganska fint i sig, men det är ju inte alla förstås i Frankrike som tycker att det känns rätt och riktigt att resonera så. Men ja, med känslor styr.
Så är det ju. En annan som väcker lite känslor är presidenten Emmanuel Macron som ska komma till kvällens semifinal enligt franska sportministern. Och jag undrar om inte han är den första så att säga högste ledare för något land i väst, om vi nu talar väst-öst som vi gjort en del under det här VM:et. Jag vet ju att vi har haft Tysklands inrikesminister och det har varit Englands sportminister och Anthony Blinken, USAs utrikesminister. De har varit här, men det har inte varit. Däremot har vi sett Mohammed bin Salman, Erdogan, Egyptens president. Den typen av ledare, men inte så Macron sticker ut, och jag förstår att det väcker lite reaktioner hemma i Frankrike. Sedan är det kanske inte konstigt att Macron väljer att åka till Qatar, för att han har ju varit tydlig redan inför VM att han inte ville politisera sporten och att han ville ju hålla isär fotboll och idrott, eller han vill hålla isär fotboll och politik. Och jag menar, Frankrike, det har ju funnits sedan länge en otroligt tajt relation med Qatar som köper mycket av dem och de, ja, vapen inte minst. Så att det är klart att det finns många skäl för honom att komma hit, men det kan nog väcka lite reaktioner, eller vad tror du?
Jo, det har ju varit reaktioner i dels i Frankrike då, ju med att en del politiker har vänt sig mot att han ändå har valt att åka till Qatar. Sen så har det varit diverse upprop på arabiskspråkiga sajter också om att till publiken om att bua och visa Macron vad de tycker om honom. För han var ju en av de som har stött väldigt tydligt karikatyrer av profeten Mohammed, vilket då många både islamister och muslimer i allmänhet ogillar. Så att vi får se om det blir reaktioner mot honom under själva matchen.
Ja, det finns ju både franska tidningen Le Canard, Enchaîné och även Charlie Hebdo som ju har varit i den liksom fåran, som inte varit uppskattad här nere i den här världen, och att man då vill att man nu ska ta tillfället i akt och markera mot Macron, vad jag har förstått. Doha News skriver om det, att de Muslim fans urge to shake the stadium with the love for Prophet Muhammad. Så att, ja, vi får väl se. Det kan bli många aspekter på den där. Och vad jag förstår så rustar man lite i Frankrike också. Man är rädd för oroligheter, som det ju varit efter en del av Marokkos matcher i vissa länder i Europa.
Mm, så är det. Och i Frankrike tar man rejäla tag nu. Det var ju 170 personer som greps runt om i Frankrike i samband med kvartsfinalfirandet för Marocko. Och nu har man då kallat in 10 000 poliser runt om i landet, berättade Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin igår, varav 2 200 i Paris. Det var ju också politiker som ville att man skulle stänga Champs-Élysées helt. Jag tror att man gör det ibland i samband med nyår och sånt här, men det kommer delvis att vara öppet. Så vi får väl se hur det hela artar sig. Det blir ju väldigt speciellt nu när de dessutom då Frankrike och Marocko står mot varandra.
Så är det, och jag har för mig att i samband med Champions League-finalen som hölls i Paris, att man då stängde av en hel del av Champs-Élysées just med tanke på oroligheter. Sen kan man konstatera att franska polisen knappast skötte det evenemanget till punkt och pricka, och ja, Är det så, om man tittar framåt söndag, är Argentina och Frankrike en drömfinal för FIFA, Qatar, eller vill de gärna ha kanske två lag som inte är från Europa? Vad tror du?
Ja, att det är så man
skulle
fråga.
Bli Argentina och Marocko?
Ja, det är ju två kittlande alternativ, tror jag, vilket som, och dessutom är man ju garanterad, men det hade ju varit, för dem hade ju varit mardrömmen väl snarare som det var ut Frankrike, Kroatien med halvdant med publik och milt intresse av två europeiska lag. Så att nu är man ju på något sätt i en bra sits oavsett. Men det finns nog säkert de som skulle tycka att det vore en knäpp på näsan mot européerna om det blev Marocko och Argentina, och dessutom en fantastisk publikmatch också i så fall. Men rent sportsligt är ju Argentina, Frankrike något särskilt förstås med Messi och en potentiell arvtagare i Mbappé.
Ja, vi får se efter ikväll, vet vi. Om man tittar ut i övrigt, vad är det? Det är engelsmän som driver på att de inte vill ha någon utlänning som basar för landslaget, säger jag, om nu Gareth Southgate lämnar.
Ja, precis. Vi har ju följt upp det här lite med engelska förbundskaptensposten. Vi hade ju igår om att fotbollsförbundet i England öppnade dörren då för att ta in en utländsk förbundskapten. Men det är en del som reagerar. Krönikören Sam Wallace i Telegraph, han skriver bland annat: England bedrar internationell fotboll om de anställer en utländsk förbundskapten. Och Jamie Carragher, den gamla storspelaren och TV-profilen, han skriver på Twitter: den engelska förbundskaptenen ska alltid vara engelsk. Ja, vad tycker du om det? Ska man alltid ha en nationell förbundskapten?
Jag kan förstå tanken, men jag har aldrig låst mig det, för att om man ser till Englands fall, säger att Gareth Southgate inte vill fortsätta och Graham Potter och Eddie Howe och kanske inte vill, om det är dem, och Brendan Rodgers kanske inte av olika anledningar inte dyker upp någon riktigt bra engelsk alternativ. Vill man då gå på fjärde eller femte alternativet bara för en engelsk förbundskapten? Det kan inte jag riktigt förstå. Jag kan ju känna samma med Sverige, att om den dagen Janne Andersson lämnar, varför ska man begränsa sig till Sverige? Jag menar, några av Sveriges största framgångar kom ju med en engelsman vid spakarna, även för jag är mycket medveten om att det inte var han som tog truppen. Så var det ändå George Raynor som ju basade för allt från OS-guldet 48 till VM-silvret 58, och däremellan både OS-brons och VM-brons däremellan. Så att jag tycker det är för begränsat, och jag menar, förutom Gareth Southgate är väl Sven-Göran Eriksson den som har nått störst framgångar. Sen var ju inte Capello särskilt lyckad, det förstår jag, men vad tycker du själv?
Nej, jag är inne på din linje också, att jag förstår mycket väl också tanken kring det hela, men jag tycker också att man inte kan följa den slaviskt. Även om jag kan förstå att man vill föredra en engelsk förbundskapten. Jag tittat bland andra rubriker också i England. Till de lite mer lättsamma hör att Richarlison har skaffat tatuering på ryggen, som ju förstås tabloiderna kastar sig över. Grejen med den är vad man då ser, att det är tre huvuden. Det ena är då Ronaldo, det andra är Richarlison själv. Och sen är det Neymar. Och det är ju en ganska märklig grej, kan man tycka, ändå, att tatuera över hela ryggen. Det är ingen sån här liten grej. Eller
nej, den är ju enormt stor. Ja, men det är ändå skönt att han vill sätta sig på samma nivå där som att han är där. Ja, det får man gilla, så att säga.
Så Neymar då? En liksom en lagkompis också. Det är jättekonstigt. Om man har tagit Pelé eller någonting. Eller Sokrates eller det är jättemärkligt, men
det får man säga. Och du har även snappat upp det senaste kring Mourinho och Portugal, där det verkar väl som Fernando Santos ska få sparken, även om det inte är bekräftat.
Ja, det verkar ju. Det är inget som talar för att han ska stanna mer än att det inte har kommit något officiellt besked. Men alla indikationer och tidningar har väl gett uttryck för att han väntas lämna. Men jag såg på Rekord idag, de skriver ju det här då, att förbundet, de vill ju ha José Mourinho. Men däremot utesluter de det som Gazzetta dello Sport var inne på, att han skulle vara aktuell för att dubbeljobba, alltså behålla sin tränarpost i Roma och var förbundskapten för Portugal, vilket man väl kan tycka är rimligt. Vad tycker du om det där med att kombinera klubb och landslag?
Jag är lite skeptisk till att man ska hantera det. Jag tycker det är ju lätt att så fort det börjar gå dåligt så kommer man få det emot sig. Även om inte det är en faktor så kommer det vändas mot en. Det är ungefär som att när Tyskland åker ut så kan någon lyfta att ja, men hade inte de protesterat utan ägnat sig åt fotbollen så hade de gått mycket längre. Hade det gått jättebra för Tyskland hade man kunnat vända på det och säga att ja, det var den gesten, den starka som svetsade samman laget. Så att det gör att man kommer alltid få det emot sig, så jag tror faktiskt inte på det, att gå den vägen.
Nej, jag kollar att det finns ju en hel del förbundskaptener som ändå har varit klubblagsträdare samtidigt. Noterar jag, Gus Hiddink var ju det, men det har ju ofta varit i, ska säga, övergångsskeenden. Snarare att man liksom har varit någon månad eller för att sen ta en annan tjänst. Vilket ju känns mer rimligt och förståeligt även för landslags- och klubblagsfans också. Men just det här att man skulle på något sätt ha samtidigt satsa i två roller över en tid verkar jättemärkligt. Så att, nej, det tror jag är väl att förstås att de vill ha Mourinho på heltid i Portugal.
Jag kollar ju naturligtvis av de lokala tidningarna där man snappar upp just det att stadion ska skaka när Macron är där. Men det som toppar Doha News är att den tyska tv-kanalen som pekade ut på något sätt att något tecken att det marokkanska laget skulle... Det är tyska kanalen Welt, att de sträckte upp ett finger i luften på något sätt skulle stödja IS, vilket ju de har fått otroligt mycket skit för och de har fått backa ifrån. Men det toppar naturligtvis Doha News, att vilken obegåvad den tyska kanalen är. Sen har faktiskt Doha News en uppföljning på Grant Wall som ju gick bort, och där brodern Erik Wall som tidigare gått hårt åt och menat att han kunde ha blivit utsatt för något med tanke på att han tagit ställning då med regnbågsfärgat. Och nu skriver Erik på Twitter att familjen kommer snart släppa ett pressmeddelande om skälet till deras död, eller skälet till Grants död. Inte längre så misstänker jag att det har varit något fel kring det hela, så att säga. Så att det lyfter man ju också upp, att den 49-årige journalisten som har hyllats överallt, han betyder otroligt mycket för amerikansk fotboll, och det finns gott om hyllningar av honom. Verkar ha varit inte bara en duktig journalist utan en bra människa också, sett i så många hyllningar som jag har sett. Sen kan man notera att Gulf Times lyfter upp det här med att men VM har byggt broar mellan olika supporter, om man lyfter fram att de hade en diskussion igår på ett mediecenter, och det här att museer och Katars bibliotek och liknande har ändå öppnat för supporter att förstå Katar, och att man då har... Att VM helt enkelt bidragit till att skapa relationer och större förståelse. Så att det är ju positivt. Och Peninsula toppar med att Souk Wakif, som är den där marknaden som förföljer och brann ner och sen byggdes upp, som ser ut som en gammal marknad. Jag skulle säga att den är som en mix av Skansen och kanske Gamla stan. Och den har dubblat sin försäljning under VM, vilket man tyder på att det är en succé, och man lyfter även fram att hälften av skräpet man samlat in på arenorna har återvunnits, och så lyfter man fram att Gianni Infantino nu finns på Instagram som den första FIFA-presidenten. Ja, Instagram fanns för knappt på Blatters tid. Det gjorde du, det vet jag. Men han är den första, och han har dock begränsade kommentarer, så man kan inte ställa frågor den vägen heller. Jag var snabbt in och kollade, men det gick inte. Det var bara olika stjärnspelare som kunde skriva till honom. Men han finns där i varje fall, om ni vill följa livet som FIFA-president. Det är det som dominerar tidningarna här nere. Och om vi då går till gårdagens kanske viktigaste, så kändes det som jag var väldigt nära med 2-0. Men det blev 3-0. Du hade 2-1. Då hade jag gått förbi. Nu står ställningen istället 12-10 inför tre avslutande matcher. Du leder med 12-10, och det är Frankrike-Marocko. Det är jag som börjar tippa, och jag tror på 2-0 till Frankrike.
Jag landar väl ganska nära där. 1-0 har jag till Frankrike. Jag tror inte Marocko, trots allt och trots alla ambitioner och trots fantastisk regregi och publiken, riktigt kan stå emot en gång till.
Nej, vi får väl se. Vi är tillbaka imorgon igen, torsdag. Sen är det paus fredag, och sen kör vi lördag, söndag, måndag inför avslutningen helt enkelt. Så att, tack för idag!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.